Välkommen
till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management.
Varmt välkommen till Logistikpodden. Och i veckans avsnitt lär vi känna Niklas Modig. Niklas är en bästsäljande författare och en av världens främsta experter på flödeseffektivitet i tjänstesektorn. Tillsammans med Per Åhlström från Handels i Stockholm har han skrivit boken Vad är Lean? Och den har sålt i mer än 300 000 exemplar. Och idag får vi höra hur allting egentligen började med sport, hur vi kan uppnå stora förbättringar genom att fantisera om filmkameror och hur tankarna bakom Lean och Toyota Production Systems egentligen formades. Håll till godo!
Hej och varmt välkommen till Logistikpodden som idag har en väldigt modig gäst. Något som jag får höra oftast och ni som börjar fundera på om det är en släkting till mig, det är det inte. Men med mig har jag Niklas Modig. Vi är två personer som har väldigt stor passion för samma ämnesområde. Varmt välkommen Niklas. Du kan väl presentera dig för lyssnarna vem du är.
Ja, tack snälla. Modig höll jag på att säga. Men det är väldigt kul att vi lyckats fokusera på samma sak rent karriärmässigt eller intressemässigt och ha samma namn. Jag har också fått den frågan här, Nina Modig, är det din syster eller vem är det egentligen? Det vore ju förfärligt om du var min syster och vi gjorde exakt samma sak.
Men då hade julen varit väldigt välorganiserad kan jag ju säga.
Exakt. Ja, vem är jag? Jag bodde i Japan som barn och lärde mig japanska. Eller jag var utbytesstudent och kom i en japansk familj som inte talar engelska och gick på ett japanskt gymnasium som gav mig 7 privatlärare i japanska. Så att, jag lärde mig väldigt bra japanska under det året. Eller, det var inte så frivilligt. Jag ville ju bli karatekid, men de verkligen tvingade på mig. Jag hade 14 prov i veckan, 2 med varje lärare. Så att, det var en ganska sjuk process att lära sig japanska så fort. Men inte nog med att lära mig japanska. Det var där jag också fick kärleken till studier. Så hade det inte varit för det så tror inte jag att jag hade gått vidare och börjat plugga på det sättet som jag gjorde. Så att, det var starten och det fick mig att landa på Handels i Stockholm. Där jag pluggade och sen började forskarutbildningen. Och på den vägen är det. Jag fick möjligheten och jag ville ju forska om lean service. Jag ramlade in på det av en slump. Men då skulle jag den initiala tanken var att jag ville forska om lean inom tjänsteindustrin. Och då fanns det inte så mycket. Detta var 2002-2003 som jag började. Då var inte så många som höll på med lean. Den här lean-boomen hade inte kommit än. Som gjorde kanske 7-8 år senare. Men fanns det inte så många tjänsteproducerande bolag. Alltså icke-tillverkande bolag som jobbade med lean. Och då träffade jag Fujimoto som är då en japansk professor. Han är pensionerad nu men han var på University of Tokyo. Och det var han som var en del av den första studien, det här International Motor Vehicle Program, som var en jämförande studie av alla bilproducerande bolag som i mitten på 80-talet jämförde produktiviteten mellan alla bilproducerande bolag där man då såg att Toyota hade bäst kvalitet och gjorde det billigast. De egentligen gick emot teorin kring hur man ska kunna producera. Så att där föddes Lean och Fujimoto var då en del av det programmet. Så att av en slump så träffade jag honom och eftersom jag talar japanska så klickade vi med varandra och jag sa jag är intresserad av jag kommer skriva en avhandling om Lean Service så att säga. Och då sa han just nu har vi startat ett forskningsprojekt med Toyota Japan som heter, vad var det? The general applicability of the Toyota Production Systems in services. Så att, alltså Toyota Production Systems är ju Toyotas namn på Lean, men deras egen produktionsfilosofi och de själva tyckte det var spännande att se hur man kunde applicera detta då utanför produktionen och det som jag ville titta på, det är ju då the demand chain, så att säga, alltså försäljning och reparation av bilar. Så Fujimoto hjälpte mig att komma in på Toyota. Det var jag och en annan kille. En kille som forskar inom marketing som tyckte det var spännande att titta på Toyota ur marknadsperspektiv, och jag var inom operations management. Så att jag fick ett stipendium av dels en utav Wallenberg stiftelserna och men sen också det heter Monbu Kagakusho, som är då japanska, kan man säga, vetenskapsdepartementet som ger ut stipendier. Så jag kunde vara i Tokyo i 2 år på University of Tokyo. Så jag var där och forskade och spenderade nästan all tid på Toyota. I början var det ju väldigt strikt och jag var tvungen att bli presenterad. Men när jag hade varit där 5-6 gånger så släppte de in mig själv. Och till slut var jag där nästan hela tiden. Så att på en av de här riktiga role model shopsen var jag väl 500-600 timmar. Men totalt sett inne på Toyota var det upp till 2000 timmar. Så det är ganska mycket tid om man tänker att jag var där under 2 år. Så det var 2006-2008. Och sen efter det så kom jag hem. Och har föreläst väldigt mycket om det här. Jag har skrivit en bok som heter This is Lean, eller Detta är Lean. Där vi tog in de grundläggande insikterna som vi hade fått från Toyota. Jag skrev den tillsammans med min kollega och professor och huvudhandledare Per Ahlström, som är professor på Handelshögskolan. Och sen 4 år tillbaks så arbetar jag fulltid som rådgivare. Jag blev aldrig någon framgångsrik forskare. Jag är väldigt intressedriven och skriver akademiska artiklar. Det har aldrig varit någon riktigt min grej. Jag saknade relevansen i de diskussionerna där jag var. Och har svårt att motivera mig om jag inte verkligen brinner för något. Jag tyckte det var roligare att hålla föreläsningar. Och tyckte det var roligare att skriva managementböcker. Där man fick jobba med storytelling. Och jag tyckte det var roligare att skapa e-learning och digitala träningsprogram. Så att för 4 år sedan så märkte jag att det var en skilsmässa från akademin där båda parter var lyckliga, tror jag. Och då beslutade jag mig för att nu vill jag arbeta mot bolag. Så att idag är jag vd för ett bolag som tar fram digitala träningsprogram och transformationsprogram. Ja, vårt officiella varumärke är operationalexcellence.com. Det är lite som hotels.com. Men jag och Henrik Kniberg, som är stor inom Agile, som säkert många känner till. Han är hjärnan bakom Spotifys utvecklingsmodell och nu är han på Mojang. Och han har jobbat med många av världens största bolag, gjort fantastiska videos på YouTube. Men vi slog våra påsar upp och sa så här: tänk om vi skulle kunna skapa en plattform som vi kallar lite något mer generellt, och då blev det operationalexcellence.com, och där vi både ska erbjuda kurser inom Lean och Agile och kanske ännu mer specifikt flödesorientering. Jag har tröttnat lite på Lean-ordet, så att säga. Så att idag driver jag det bolaget och vi anställer folk, och det fungerar lite som ett förlag. Man kan säga att jag är förlagschef. Där skillnaden är att vi inte producerar böcker, utan vi producerar digitala tränings- och transformationsprogram. Och vi har inte författare, utan vi har experter inom operational excellence som vi hjälper paketera deras kunskap in i träningsprogram som vi då kan erbjuda till små bolag eller globala bolag med 20 000 anställda, där vi kan utbilda alla exakt samtidigt och på så sätt skapa snabba synergier. Så att istället för att ta 10 stycken utvalda chefer och skicka iväg på en kurs i 5 dagar, så kan vi säga, nej, men låt oss ta de pengarna och utbilda alla chefer i 2 timmar varannan vecka under 1 år. Där de får ett litet koncept som man skulle exempelvis kunna lära ut flödeseffektivitet. Då lär vi ut det på en halvtimme. Det kan vi enkelt göra med hjälp av storytelling och exempel. Och sen så ställer vi frågan, hur flödeseffektiv är era processer? Exempelvis deras logistikprocess. Och då kan de sätta ett betyg mellan 1 och 10. Då, om alla chefer ställer den diagnosen, då får vi en snabb självdiagnos. Och sen efter det så kan vi då ställa frågan, men om vi skulle förbättra den, vad skulle du vilja förbättra då? Eller vilka hinder är det som gör att ni inte är flödeseffektiva? Så jobbar vi och försöker innovera hur vi arbetar med både med utbildning och rådgivning eller verksamhetsutveckling.
Det första tänker jag är, du sa att du snubblade in på Lean. Hur gör man det? Alltså, vad var det som väckte ditt initiala intresse?
Ja, jag medvetet försökte hoppa över den där, för det är en sån knäpp story. Men när jag tog min master på Handels, då hade jag en flickvän som var aerobicsinstruktör. Och jag och min kompis var bakisar en söndag. Och då gick vi på hennes aerobicsklass och så tyckte vi var lite så här kaxiga. Det var väl inte så himla svårt. Och då sa hon så här, men det här var basic low impact, hette det. Det är 20 år sedan. Och testa dance aerobic. Och då var det en kille som heter Richmond, en jäkligt cool dansinstruktör som ju undervisade på Sats Stureplan. Så att vi tog en klass med honom och det gick rent åt skogen. Vi fattade ingenting. Det var såna här riktiga aerobic tjejer och killar som hade sina favoritplatser. Och vi bara som humle och dumle ramlade omkring där. Men vi slog vad med vår kompis som hette, det var inte min flickvän, utan det var, vi hade en tjejkompis som tränade också som hette Kajsen. Och vi slog vad med henne att vi ska klara av att ta det här dansaerobicsklasset innan sommaren, och detta var kanske i februari. Så att vi började ta dansaerobics eller aerobicsklasser från basic till mediumklasser till high impact och så vidare. Och det slutade med att jag tog 2 aerobicsklasser om dagen. För jag tyckte jag blev helt, jag hade varit inne i kampsport i 10 år. Så det var inte så annorlunda att använda kroppen. Det enda var att man gjorde det tillsammans, 60 pers. Och det var till asskön mystik. Och man gick all in liksom. Och någonstans mitt på vägen där så var det en instruktör som hette My Fridmark, tror jag. My hette hon i alla fall. Hon var min favoritinstruktör. Jag missade aldrig ett enda pass hos henne. Och då sa hon så här, Niklas, jag tycker du rör dig bra. Ska du inte bli instruktör? Och då var det så här, ja, detta är mitt kall. Så att jag hade 2 stycken offers från Handels. Först skulle jag antingen bli managementkonsult eller så skulle jag börja jobba på ett stort globalt bolag. Tackade nej till dem och sa att jag ska bli aerobicsinstruktör. Så jag utbildade mig via SAFE, som det hette då, till aerobicsinstruktör. Och ganska snabbt märkte jag att som aerobicsinstruktör så var det väldigt mycket ineffektivitet. Folk förstod inte när jag lärde ut, för jag var dålig rent pedagogiskt. Och då, knäpp som jag var, då började jag göra en studie av alla de duktigaste instruktörerna. Det fanns något som heter Nike-teamet. Och då började jag titta på dem, hur de instruerade. Och så gick jag på dem en gång och så tog jag in det. Sen gick jag en gång till och så skrev jag ner det. Och så gick jag ytterligare en gång och så tittade jag vilka pedagogiska knep använder de. Så gjorde jag så med 37 instruktörer och så tog jag ner det. Och då märkte jag att de hade samma typer av följde samma typer av principer inom pedagogiken som jag hade lärt mig inom min master inom Lean. Med One Piece Flow och väldigt mycket kring takt och jättemassa spännande. Så jag skapade ett eget koncept som då hette Value Added Aerobics. Som blev mitt första Lean-experiment där jag implementerade Lean inom utlärningsprocessen av avancerade danskoreografier. Så att det var min grej. Jag jobbade med det. Jag fick ett sponsringskontakt med Nike och reste runt världen och lärde dansinstruktörer hur man lär ut dans på ett effektivt sätt. Det blev det jag brydde mig om. Och det höll jag på med när jag träffade min gamla professor. Så sa han, vad gör du? Jobbar du som managementkonsult? Så sa han, nej, jag håller på med Lean Aerobics. Och då blev, han är cool, alltså han var såld. Så han bara, det där ska du skriva en avhandling om. Kan du inte börja forska på Handels? Men då, som jag sa, där jag började, då fanns det inga bolag som implementerade Lean. Och då fick jag då möjligheten att åka till Japan med Fujimoto. Så hade det inte varit för den här bakis-söndagen så hade jag faktiskt inte suttit där. För det var det som födde hela intresset att verkligen applicera Lean på service.
Så då tänker jag att det började med kampsport som tog dig till Japan, som var förutsättningen för att du skulle kunna japanska, och sen så var det aerobiken som fick dig att komma in på Lean då, och de här tillsammans tog dig till Japan och Toyota Systems. Vad sysslar du med för idrott idag?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Framförallt i coronatider. Vi bor ute i Ytterskärgården, jag och min fru. Och jag har varit extremt duktig på att till och med bygga ett gym som vi har där borta i ett litet skjul. Men det var jäkligt bra att bygga gymmet och jag var sjukt ambitiös. Jag pratade med mina gamla gymkompisar. Bara, känner du någon som kan fixa ett bra gym? Och det är liksom så här gymmattor och hela filivitten. Men när det väl var installerat så tappade jag lite sugen. Så att, jag tränar där ibland och jag borde träna mycket mer. Men nu när man är entreprenör så, som jag sa, jag är ganska intressedriven person. Så att jag tycker det är roligare att skapa e-learning-kurser än att ställa mig och göra burpees, tyvärr.
Så det där gymmet, det har du inte använt så mycket. Men däremot så vet jag att du har befunnit dig i studio och spelat in och testat en massa olika utbildningar. Jag och PO, vi diskuterar oftast hur framtidens utbildning ska se ut och vad som är bästa sättet att lära sig. Och jag har också reflekterat över det här just med föreläsarrollen. Alltså hur mycket kan man påverka som föreläsare och hur får man saker att hända? Jag tänker med 10 år på nacken, vad är dina erfarenheter? Hur sprider man logistikkunskap på allra bästa sätt?
Det är ju en teknik, det där med pedagogik. En fråga är ju om jag ska utbilda en person. Liksom, vad är det? Hur ska jag lära ut det budskapet som jag har? Och det är ju ett långt samtal i sig. Där jag tror jättemycket på det här med storytelling och cases och metaforer jobbar jag mycket med. Så att det blir mer upplevelsebaserad. Vi inledde vår bok på det sättet efter ganska lång research där vi tog ett faktiskt case. Det var då en bröstcancerklinik som hade lyckats få ner diagnosen för bröstcancer till 2 timmar istället för vad det nu var 6-7 veckor. Så de har lyckats göra det 500 gånger snabbare. Och då inledde vi boken med 2 stories. En om en kvinna som där det tog 6-7 veckor och en för en kvinna där det tog 2 timmar. Och så ställde vi dem mot varandra. Och vad är det vi egentligen gör då? Jo, men vi tar ett story med dåligt flöde. Och sen så tog vi en story med bra flöde. Då hade vi valt ut 2 stycken berättelser som demonstrerade det fenomenet som vi ville illustrera. Det vill säga flöde. Så att berättelse om dåligt, berättelse om bra. Direkt därefter i kapitel 1, då demonstrerar vi och så säger vi den här kvinnan upplevde den resurseffektiva vården och sen den här kvinnan upplevde den flödeseffektiva vården. Då har vi gått från storytelling till demonstration och sen i slutet så definierar vi detta är resurseffektivitet och detta är flödeseffektivitet. Så det är en slags teknik som jag tycker är spännande där man skapar en förståelse genom en story, men där storyn innehåller det konceptet eller det fenomenet som jag vill beskriva. Och sen så lyfter man ut det som att plocka ut ett russin ur storyn, för många story kan ha många russin i sig, men då lyfter jag ut, ja men titta här var ju resurseffektivitet och flödeseffektivitet. Tänk om vi satte upp filmkameran på axeln på läkaren och såg till att han eller hon hela tiden var upptagen. Hej, då tog vi med en metafor också. Tänk om det skulle vara en action movie så att läkaren alltid var upptagna. Det är resurseffektivitet, förstår ni? Men om vi istället skulle sätta upp filmkameran på patienten från att de blir sjuk till att de blir friska eller från att de behöver ställa en diagnos till att de har ställt diagnosen, då får vi en ny typ av film. Är det en action movie där? Hur mycket utom det? Vi skulle titta på hela den här filmen. Liksom. Hur mycket är action? Och då blir det ganska lätt att förstå. Så då har vi gått från story till att använda oss av metaforer för att lyfta ut russinen. Och sen när vi väl har gjort det, då är det väldigt lätt att säga hej, detta är resurseffektivitet och detta är flödeseffektivitet. Och då kan vi definiera det, men med hjälp av storyn och det sättet som vi demonstrerade. Och det är en teknik som jag fick lära mig när jag gick och utbildade mig både inom coaching till NLP och sen gick jag en lång utbildning inom kommunikologi och jag åkte i USA och lärt mig om faciliteringstekniker. Så att det är väldigt genomtänkt varenda kapitel i vår bok som vi har skrivit då. Hur vi arbetar med, vilken abstraktionsnivå är vi? Börjar vi på låg abstraktionsnivå, story, lyfter upp det till demonstrera lite högre, definiera, då är ett generellt koncept som kan appliceras överallt. Då. Sen kan man ner och exemplifiera det igen i en ny kontext. Ja, men vad innebär flödeseffektivitet om man ska reppa bilar? Då är man inne i bilreparationsvärlden. Och så kan man dra en ny story där och så kan man flytta upp sig igen. Ja, men vad handlar vi? Då kanske vi måste modifiera när det inte är en människa utan det är en bil. Ja, men då, vad är flödeseffektivitet då? Och då kan vi återigen börja definiera olika aspekter av begreppet. Så att det tycker jag är spännande, hur vi ska kunna arbeta med storytelling och metaforer. För att vad jag förstår, jag kan ingenting om varför, för jag är ingen hjärnforskare. Men det är otroligt mycket mer effektivt att få folk att förstå genom en story. För det triggar andra delar av hjärnan än om jag säger det här är flödeseffektivitet. Det räknar man ut genom att ställa ledtid i relation till värdeskapande tid. Det är väldigt lätt att glömma av det. Då är det bättre att se en kvinna framför sig som en filmkamera på axeln som sitter och är orolig i 7 veckor. Men den faktiska värdeskapande tiden är under 2 timmar. Det är inte så mycket action på den filmen. Och då är det lättare att fatta. Liksom. Så att det är väl en insikt att story och metaforer och ha en väldigt tydlig tanke med hur man arbetar med de här olika abstraktionsnivåerna. Och sen är det väl sen då hur när de väl har fått förstått flödeseffektivitet exempelvis genom den här storyn. Den riktiga insikten handlar ju när man ger dem en uppgift eller en fråga. Så om vi tänker på låg nivå, cancer, demonstrera, sätta upp filmkameran på patienten. Hej, här har vi flödeseffektivitet. Ska vi gå ner abstraktionsnivån igen då? Då är det ju bäst om man går in i den kontexten där den personen som har lärt sig konceptet kan väldigt mycket. Vad innebär flödeseffektivitet hos er om du jobbar på en spa-avdelning eller om du arbetar med underhållsarbeten av tåg? Vad är flödeseffektivitet då? Vart sätter man upp filmkameran? Är det på tåget? Ja, kanske. Men det kan också vara att man sätter upp filmkameran på buggin som är det som tåget åker in på. Ja, men då är det där man sätter upp filmkameran. Men det kan också vara på passageraren som ska åka tåget som får vänta för att tåget är inte reparerat och så vidare. Så finns det massa spännande sätt. Och det tycker jag är, för att om vi ska verkligen prata lärande, det är när vi kan använda stories av att definiera ett koncept. Men sen är det ju att applicera, att låta den som har lärt sig konceptet applicera det i sin egen kontext. Och det är liksom nästa nivå och sen kan man då ställa sig frågan om ska man bara göra det på 1 eller 2 personer? Nej, det som vi har märkt är att gör vi det med alla chefer eller alla anställda samtidigt. Alla lär sig flödeseffektivitet. Det kan vara genom en cancerstory, men då fattar de vad är flödeseffektivitet. Och så säger man alla som jobbar med tågunderhåll eller alla som jobbar på spat eller vad det nu är. Vilka flöden har ni och hur? Upp från en skala 1 till 10. Hur flödeseffektiva är ni? Vad skulle ni vilja förändra för att öka flödeseffektiviteten? Det är där den riktiga powern kommer. För då blir det också synergier. Helt plötsligt så har jag tänkt till att jag tycker vår demonteringsprocess av buggin är lite ineffektiv. Jag skulle nog sätta en 3 av 10 utifrån ett flödeseffektivitet. Och så pratar jag med Nina som har jobbat med det 7 år längre. Och du säger 7. Aha. Helt plötsligt är det otroligt spännande att samma process med samma koncept så har vi ställt en självdiagnos. Och det är ju bara subjektivt. Det är sant för mig. Men jag kan, om jag säger 3 av 10, då kan jag ganska snabbt komma fram till vad är det för faktorer som gör att jag sätter en 3 istället för en 10. Och du kan säkert komma fram till vilka faktorer gör att det blev en 7. Och då har vi liksom skapat ett utrymme för att driva på förbättring. Och det är där det händer när man väl, ja, men låt oss ta det till en 8 då. Vad ska vi förändra i den här underhållsprocessen av buggin liksom? Och då kör vi igång. Och då har vi gått från lärande till verksamhetsutveckling genom egentligen bara att lära ut det, göra det med många och applicera det i den egna kontexten. Så att det är väl det är många delar av lärandet och ju mer vi kan engagera människan och den enskilda individen, desto mer lättare går det.
Och jag tänkte, alltså när du började så fokuserade du ju på tjänstindustrin. Upplever du någon skillnad mellan produktindustrier och tjänstindustrier?
Ja, då kan vi gå tillbaka till det här med på definitionsnivå, vad är flödeseffektivitet? Nej, absolut inte. Det är flödeseffektivitet, det är ju ledtid i relation med värdeskapande tid, så det är ju samma. Och det är ju när man just pratar om flöden. Det är ju livsfarligt att börja prata om lean, för då öppnar vi upp för 1000 olika tolkningar där ingen egentligen äger rätten, vad är rätt och vad är fel. Därför har jag släppt taget lite om det. Det är mycket lättare att börja prata om, ja, men vad är flöden? Och sen är det klart, vad är, om vi då kallar för 100% flödeseffektivitet? Om min mamma fyller 70 år och jag ger henne en spa-upplevelse och vi kommer till ett spa, från det att vi checkar in tills att vi kanske går därifrån, vi kanske sitter, vi kanske tar någon behandling eller vi sitter i bastun och garvar eller tar någon smoothie eller vad det än vi gör. Om vi säger att det är ledtiden då, vi är där 4 timmar. Hur ska vi då kunna mäta den totala värdeanderande tiden däremellan? Ja, men det är så många olika faktorer. Är det mysigt? Är det mycket folk? Är det lite folk? Vissa kanske vill ha mycket folk, vissa vill ha lite folk. Får jag bra tid med min mamma? Var smoothing god? Hur var massagen? Jag har ingen aning om vad vi gör. Där kommer ju subjektiviteten in. Och det gör ju att flödet i tjänsteprocessen, när det är människan som definierar vad värde är, där det är helt subjektivt, då är det svårt att säga. Jämfört då med om jag går fram, nu är jag liksom på spat och jag går fram och säger jag skulle vilja ha en björnbärssmoothie, och så säger hon eller han som står där i den här lilla restaurangen på spat, oj då, den har just tagit slut men jag kan göra den ny. Då sätter vi upp filmkameran på smoothien och så ser vi där liksom, hur snabbt kan man göra en god smoothie. Då är det inte så mycket subjektivitet, utan jag vill ju bara ha en smoothie i vänsterhanden och en i högerhanden till min mamma och gå därifrån. Och då är det klart, då handlar det väldigt mycket om värdeskapande tiden. Hur ska man se till att få upp alla ingredienserna och blanda till dem och göra smoothien färdig? Så att då blir det ju mindre, det finns ju ingen subjektivitet. Det är klart att det finns subjektivitet, vad är en god smoothie? Eller vad är en bra smoothie? Eller vad är en nyttig smoothie? Men det är fortfarande en produkt. Givet att jag beställer en sån smoothie som de faktiskt lagar där, att jag inte har någon möjlighet att påverka det, då kan vi ju bara se hur effektivt kan vi skapa den här smoothien till den högsta kvaliteten, såklart. Så att det är olika, men vem är det som definierar värdeskapande? Det är väl det som är svårt.
För det jag tänkte på är ju att ofta om man går in i en processindustri, eller oavsett om det är kanske ett sågverk eller man tillverkar bilar eller vad man nu gör för produkt, så är det ett väldigt, väldigt tydligt fokus på huvudflödet. Men det andra exemplet som du var inne på, till exempel vård och patientens flöde, där börjar man ju nosa lite på det, men jag upplever fortfarande att på de 10 åren sedan er bok kom ut så har det inte hänt alls så mycket som man skulle önska.
Nej, det är utmanande att skapa effektiva flöden, för vår grundsyn på hur vi organiserar större organisationer, det är ju att om jag är själv, då tar jag ansvar för hela flödena i mitt bolag, men när jag börjar anställa, det mest logiska sättet att organisera sig, det är ju att man klipper upp flödet i olika delar. Och så jag tar en del, jag står i receptionen på gymmet och någon annan städar omklädningsrummen och någon tredje står i restaurangen. Och sen har vi gruppträningsinstruktören och massösen eller massören eller vem det nu är. Alla gör olika saker. Och so far so good, men när vi väl börjar styra organisationen på samma uppklippta sätt, att de i receptionen har några mötetal och de som jobbar i omklädningsrum har några mötetal och de som levererar smoothies har sina mötetal, det är då det brukar bli fel. För de som står på restaurangen, de vill ju gärna ha en kö, för de vill ju kränga många smoothies. Ju fler smoothies de kränger, desto bättre. Så att om det finns en kö, så är det egentligen bara bra för deras business. Men min spa-upplevelse, när jag sa, ska vi inte ta en smoothie? Så jag ser att det står 15 pers där. Vi skiter i det. Och helt plötsligt så blev det inte värdeskapande, utan då kunde jag gå och vara lite sur istället. Så att det är ju det som är utmaningen, att vi styr organisationer på ett annorlunda sätt i en. Och så är det överallt. Vi har KPI:er som är då funktionellt inriktade, där vi försöker liksom se effektiviteten utifrån respektive del. Det är väldigt få organisationer som väljer att använda sig av effektiviteter eller använda sig av KPI:er som mäter effektiviteten utifrån ett flödesperspektiv. För då är det liksom den totala ledtiden eller upplevd kvalitet kundnöjdhet. Och det är svårare att mäta. Och det gör ju då att det är också väldigt mycket svårare att implementera. För att alla måste vara med. Det är ju som, vi har 10 personer som har stått på driving rangen i 20 år och slått sina bollar. De slår fantastiska drives. Och sen så kommer 2 idioter som både heter modig efternamn och säger hej, ni ska fokusera på flöden. Det är som att säga, nu ska ni lämna driving rangen och börja springa stafettlopp istället. Titta, en batong eller en sån här stafettpinne och alla bara fokuserar på samma pinne och ni måste anpassa er till varandra. Du har inte dina bollar längre utan alla ska fokusera på samma stafettpinne. Det är ju ganska enkelt att fatta att de tycker att vi är ganska jobbiga. För att gå ifrån att ha sina bollar och göra sitt sätt. Det är mycket lättare i människans natur, men att börja anpassa sig till andra och vi har bara en stafettpinne, det är superjobbigt. Jag menar, att flytta ihop med min fru, det upplever alla. Det är jättetufft att landa ett bra äktenskap. Men när man väl har gjort det är det helt fantastiskt. Men de första året, min fru från LA, hon har helt andra värderingar och bakgrunder. Det är klart att det är svårt, men när vi väl... Nu, 3 år senare, vi hade bröllopsdag förra helgen, så är det liksom helt fantastiskt. Och där var ju coviden med att skapa det. Vi har vaknat och somnat bredvid varandra 1,5 år. Och vi är sjukt committade. Hon är den som jag älskar mest i hela världen. Och vi är gifta. Har vi ett problem så står vi kvar och vi väljer att hela tiden bli vänner. Det är ganska få organisationer, nu kanske det är en dålig metafor, men det är ändå det att gå ifrån 2 enskilda individer till, alltså independent units till 1 dependent unit. Det är svårt och det kräver ett jävla anamma. Och det är ingenting man implementerar för att boosta resultaten utan 5-10 år minst. Titta på de som kan det bäst, de har jobbat med det 30, 40, 50 år. Så att jag förstår att det inte hänt så mycket för att det bygger på att alla på ett bolag ska säga yes och arbeta med det långsiktigt och gå in med en ödmjukhet och säga nej men det var inte mitt fel utan det var inte ditt fel utan det var mitt, låt oss göra det tillsammans. Alltså, det är en otrolig kontinuerlig anpassning så att jag förstår att det inte händer saker och ting. Framförallt när vi då sätter sådana här knäppa etiketter som lean och agile och go to gemba. No shit att folk blir skeptiska när vi paketerar det på det sättet. Jag har varit en del av det och önskar att vi hade kunnat kasta bort lean-ordet.
Jag tänker tillbaka på när du startade då i Toyota Production Systems och jag har sett bilder därifrån där man verkligen har fullt med de här tavlorna på väggarna med olika mätetal och uppföljning och sådär. Och för en utomstående så kan det ju verka extremt komplext. Men vad var det de gjorde som var så fantastiskt så att de utkonkurrerade resten av bilindustrin?
Enkelt förklarat så hade de väldigt mycket högre kvalitet än vad andra. Alltså defects per million. Alltså hur de hade väldigt höga kvalitetsnivåer. Och då hade man en hypotes att de måste ha väldigt hög nivå av kvalitetskontroll. Det var hypotesen att ju högre kvalitetskontroll, ju högre kvalitet fick man. Och så gick de in på Toyota och så hade de ingen kvalitetskontroll. Det fanns inte ens den typen av roll. Och så sa de, varför ska vi kontrollera kvaliteten? Det är väl lika bra att bygga rätt från början. Så de hade lägst kvalitetskontroll men bäst kvalitet. Och då blev man intresserad, hur har de lyckats med detta? Och det var ju att verkligen se varje individ. Så att du har faktiskt ansvar för en del av bilen. Och du måste äga ansvaret för att leverera rätt kvalitet. Och då gick de ju in på de här fabrikerna och tittade. Hur såg det ut? Och då var de ju ganska fragile som de kallade det. Det var det första begreppet som de kallade det. Det finns det robust production system med väldigt... välutvecklade fabriker med massa buffertar där man försökte då få till economies of scale. Medan på Toyota så hade man inga buffertar utan det var ju då enstycksflöde igenom. Och det hade ju då, det var en annan kraft som hade skapat det att Det var en bristekonomi som gjorde att de hade inte råd att ha de här buffertarna. Dels för att de inte hade tillgång till så mycket råmaterial, och sen så knyter de väldigt mycket kapital. Och sen så sa de ju att om det är så att vi hittar något kvalitetsproblem, så gäller det att vi hittar det direkt. Så att då försökte de ta bort alla buffertar och då ha ett enstyck flöde igenom. Och det såg ju då väldigt fragile ut, men precis som när Usain Bolt och company vinner och tar världsrekord i stafett, så har de ju då optimerat vad varje springare gör. Det är effektiva överlämningar och alla fokuserar på slutresultatet. Det vill säga, när går vi i mål? Även fall vi gör olika saker. Och det var ju det de hade optimerat under många, många år. Hur ska vi tillsammans ta hand om det här slutresultatet som vi kallar för färdig bil utan några defekter? Så att flödesfokuset i produktionen, det var inte bara det att det var mycket mindre ledtid och att de knöt mindre kapital, utan det var ju driven av att göra alla beroende av varandra. Vi arbetar tillsammans. Åter igen till den här metaforen. Står vi på driving rangen och slår mina bollar, eller är vi ett stafettlopp där alla fokuserar på samma stafettpinne?
När du beskriver det här lagspelet som de hade, egentligen att varje person hade en roll, men man var också väldigt ansvarsfull gentemot övriga i kedjan, så låter det ju väldigt mycket som den här stafetten och flödeseffektiviteten. Trots det så brukar man ju egentligen ofta se de här måltavlorna som en bild för Toyota Production System. Men hur styr man för flödeseffektivitet på bästa sätt? Vad skulle dina råd vara för någon som vill tänka flödeseffektivitet och är fast i resurseffektivitet?
För att återkoppla till de här tavlorna, för att det är inte bara måltavlor, utan det var en utav de delarna som jag verkligen gick till djupet på. Jag stod ju inne på Toyota i alla de här timmarna och tog foto på alla deras tavlor och såg egentligen, vad är det egentligen de använder de här tavlorna till? Och de här tavlorna, det är ju, tänkte när man springer ett stafettlopp, vad är det egentligen som man har perfekt tillgång till? Jo, men alla kan se stafettpinnen, oavsett vem det är som håller den. Det är ju egentligen processinformationen eller flödet, liksom, vart är stafettpinnen? Man kan också se alla andra springare. Det kallar jag för att man har information om alla resurser. Man kan också se banan. Det är också en resurs i sig. Om man har tillgång till vilken information. Det är också en resurs i sig. Och man ser också motspelarna. Det är massa olika resurser som finns. Som man kanske inte behöver. Men det är framför allt här springarna som är de resurserna som krävs för att stafettpinnen ska komma i mål först. Liksom. Så att det är resursinformation. Och sen har de ju också då det som jag kallar för prestation, att de ser ju hur lång tid det tar för dem att springa. Det är ju då den tiden för hur teamet presterar. Och vad man inte ser, det är då den fjärde typen av information. Det är ju då information om problem och förbättringsinitiativ, alltså det som vi kallar för förbättringsledning. Så att går man in på Toyota och tittar på deras väggar, så hittar jag att det var fyra olika typer av information. Det ser väldigt så här komplext ut och otroligt massa detaljer, men nu är det 13 år sedan som jag var där, och skulle någon ringa upp mig och säga så här: du, den här dealen där du var på i så många timmar har brunnit ner, kan du hjälpa oss att bygga upp den? Då tror jag att jag skulle kunna bygga upp den till mer än 99% bara från mitt huvud. Jag kan exakt i detalj var allting satt, hur det var uppbyggt. Och det är ju då, om vi börjar med det som jag kallar för flow management. Där har de ju, det byggs upp till att alla ska förstå alla flöden. Det är liksom basen. Och vilka flöden var det då? Jo, men det var reservdelsflöden, det var bilflöden, det var kundflöden, det var fakturaflöden. Allting som liksom, och även försäkringsflöden. Men det är framförallt bil, reservdel och kundflöden som de behövde leda. Och alla förstod dem. De hade standardiserade flöden med olika milstolpar. Och sen visualiserade de de olika flödena. Och inte nog med att de bara var visualiserade. De var visualiserade på ett sånt sätt som man kunde se vad det som vi kallar då för flödesenheten är. Så här, om vi beställer då en bil och det skulle ta 11 dagar. Då kunde de ha en bild. Alltså, men om du beställer en bil här och den ska vara levererad här. Det ska ta 11 dagar. Då kunde de då veta efter en dag så ska man ha kommit hit. Efter 2 dagar ska man ha kommit hit. Då hade de ju sagt ett normalläge på ett tvärfunktionellt nivå. Då kunde de också varje dag uppdatera var ligger bilen utifrån det här. Och var den inte där den skulle vara, då hittar man då en avvikelse. Och det är ju då sista läget att de börjar med att förstå, standardisera, visualisera och det som vi kallar för rutinisera. Det vill säga att de har rutiner där de hela tiden jämför vart är det det ska vara och var är det det är. Har vi avvikelse? I så fall trigga igång på den avvikelsen. Om vi har lovat kunden att den ska levereras om 11 dagar, då borde den vara här efter 9. Men om den bara var där då, där den kanske skulle varit efter 7 dagar, då har vi en avvikelse. Då måste vi se till då att vi hanterar den här avvikelsen så vi slipper boka av det. Så det är då flödesledning. Där de hade en 5-6 olika tavlor med alla de här olika flödena. Sen var det då resursledning. Det är ju då, hur ska vi kunna säkerställa tillgängligheten av alla våra resurser för att kunna leverera flöden. Till skillnad då från alla suboptimerade bolag som säkerställer att alla är så upptagna som möjligt, så säkerställer de ju, självklart ska vi vara upptagna, men det är fri kapacitet som är en förutsättning för att ha effektiva flöden. Så då hade de ju schemat för alla anställda uppe, de hade schemat för de här olika verkstäderna uppe, de hade schemat för att alla reservdelar var på plats och de hade schemat för egentligen allting som skulle kunna tänkas behöva. Information, material, redskap, verktyg, människor och faciliteter. Det är resource management där de då visualiserade tillgängligheten. Så att om jag visste att jag skulle byta däck om 2 dagar och de hade bokat det, då låg de hela tiden proaktivt och tänkte så här. Ja, har vi alla resurser som vi behöver tillgängligt just vid det tillfället då Niklas ska komma in och byta? Ja. Är däckarna på plats? Är de som ska genomföra det på plats? Har vi bokat tid inne i verkstaden? Och så vidare och så vidare. Så det var då resource management, att säkerställa tillgänglighet av det som behövs för att säkerställa effektiva flöden. Sen hade de då performance management, det vill säga prestationsledning. Allt ifrån ledtid till kvalitet till kundnöjdhet. Egentligen, om vi skulle jämföra hur en verkstad presterade en vecka och så skulle man jämföra hur verkstaden presterade nästa vecka. Alltså tänk dig, vi sätter flödesledning, det är att sätta filmkameran på kunden eller på bilen. Resursledning, det är att sätta filmkameran på han eller hon som reparerar eller säljer bilen. Prestationsledning, det är att sätta upp filmkameran på hela verkstaden och säga, hur ska vi veta att verkstaden blev bättre denna veckan än förra veckan? Vilka mätetal är det som vi behöver mäta då? Och då kan det vara antalet sålda bilar eller antalet sålt underhåll, eller vad är den genomsnittliga ledtiden på den här typen av underhållsarbete och så vidare. Så då blir det ju prestationen som vi mäter. Så det var ju, då behöver vi massa olika tavlor för att visa. Exempelvis om vi ska sälja 7 stycken bilar varje dag. Idag säljde vi 5. Okej, det är ett avvik. Då kanske vi måste lägga på ett litet extra tyck dagen efter och så vidare. Och sen den sista är då improvement management. Det vill säga, vilka problem har vi? Och sen standardiserad process. De hade ju helt sjuka processer på Toyota. Att ett problem eller en avvik ska vara fullt hanterat inom 24 timmar. Och det var då upp till verkstadschefen att se till att det har skett. Att man har identifierat avviket, man har hanterat det och man har en lösning för att det aldrig ska hända igen. Om man inte hade hanterat det, då har du ett avvik på hur du ska hantera avvik. Och då kickar det en process. Då skickas det direkt in en supercoach som märker att okej, ni har något problem. För ni har inte utvecklat en färdighet att lösa problem. Hur kan vi hjälpa er med problemlösning? Så det är ju det är liksom, först är det liksom flödena, resurserna och prestationerna. Det är ju maskineriet. Medan improvement management, det är ju metaflödet. Och då som är standardiserat, lös problemet inom 24 timmar. Har du en avvik där, då är det ju en avvik på att hantera avvik. Då har du då en meta på metaprocess som då ligger. Och det är det de högsta ligger på. För de coachar bara de verkstäderna som har problem att lösa problem. Annars, eller problem och ett problem kunde vara då att man inte har kommit fram till varför man säljer tillräckligt mycket bilar eller varför man har personalbrist eller varför man har ineffektiva leveransprocesser av reservdelar. Så att det är ju ett helt sjukt system de har byggt upp som vi aldrig ens varit med om någonstans i närheten så genomarbetat. Men när man väl förstår detta, flow management, resource management, performance management och improvement management, då kan du se det. Ja, det är 14 olika tavlor och de uppdateras. Vissa har dagspuls, vissa har veckopuls och vissa har månadspuls. Alla uppdateras egentligen realtid, men de har ju rutiner då de hela tiden mäter då var ska det vara och var ligger det för att söka avvik. Så det är ju ett väldigt medvetet lärandesystem där de egentligen bara tittar sig omkring och ser hur ska det vara, var har vi avvik och så agerar man gentemot det. Så att för mig är det inte alls plottrigt. Det är många som tycker det, men förstår man vad som ligger där bakom så är det ett väldigt, väldigt genomarbetat rum där allting är tillgängligt. Vill man se det här rummet så kan ni gå in på en föreläsning jag hade i Frankrike. Jag tror det heter This is Lean Management. Spola in på det YouTube-filmen där så kan ni se den här sjuka shoppen där allting finns. Men det är ju bara att tänka så här. Vi springer inte stafettlopp där alla kan se alla. Alla kan se resultatet och alla kan se stafettpinnen. Så vi måste arbeta med visualisering för att kunna se hela alltet. Och då arbetar vi med visualiseringar. Det är ju egentligen bara olika prototyper av verkligheten eller illustrationer av verkligheten som ska göra att vi faktiskt bara kan öppna ögonen för att se hela stafettloppet.
Är det någon skillnad där, tänker jag, nu när vi har tillgång till att hantera mycket mer information och också visualisera på ett annat sätt i realtid? Är det en fördel eller en nackdel eller inget av det?
Åh, en sån himla, himla fördel alltså. Digitaliseringen gör ju det. Det är ju helt fantastiskt med de här instrumenterna som MIR och alla de här olika tjänsterna som nu har poppat upp efter coronan. Jag tycker de är helt världsklass. Dels är att alla kan involveras. Alla kan bli en liten prototyper. Man kan skapa sina egna tavlor. Och sen är det klart att ska man automatisera det här, då måste man ha ordentliga verktyg. Men alltså mer automatiserade styrningstavlor. Och det finns ju också digitalt. Men jag tycker det är fantastiskt. Vad man inte dock ska göra, tycker jag. Jag tror inte man ska automatisera för mycket. Utan det kan ju finnas manuella moment även fall det är digitalt. Bara för att man inte ska koppla bort människan, utan det är människan och tekniken som ska fungera på bästa sätt tillsammans. För det är ju gött när jag har en inköpslista och jag klickar av dem. Nu har jag köpt filmjölken och så starten där. Och russinen var det också. Och så vet jag att nu har jag fått min favoritfrukost här liksom. Det är gött att klicka av att man har gjort någonting. Och det kan väl säkert hjärnforskarna svara på. Det är väl säkert något hokus pokus som händer där uppe, att man är så här: now everything is complete.
Ja, men jag tror det är belöningssystemet, att man har fullgjort en syssla. Det är ju det många säger, just att man ska bädda sängen det första man gör på morgonen, för då skickar hjärnan direkt en belönings att gud vad duktig du har varit, Niklas, du har redan gjort en sak, så nu är det bara att fortsätta. Men jag tänker, i din bok så skriver ni också att variation hindrar oss från att uppnå det perfekta tillståndet. Och variation har vi sett väldigt mycket av i vår omvärld de senaste tiden. Och samtidigt har man ju då större möjligheter med informationshantering att på något sätt balansera det här. Men bästa sätten att hantera variation eller på något sätt förenkla vardagen?
Jo, men variation är ett väldigt vitt begrepp och jag tror att om vi exempelvis ska ta hur man bara ta ett exempel. Jag jobbar mycket med byggbranschen just nu och om man ska tänka att nu ska vi bygga ett hotell och det har 200 hotellrum och varje hotellrum då kanske 10 olika discipliner ska vara inne i det. Allt ifrån hantverkare som ska, det kallas för enkla och dubbla väggar. Enkla vägg, då sätter man ju upp, stänger man ena sidan av väggen, men det är öppet för att man ska kunna dra rör och elektronik och allt vad det är man ska ha in i väggen. När man väl stänger den, då är det dubbla och du har allt, elektriker, rörmokare, platssättare, mattläggare och så vidare. Och om man ska bygga då ett hotellrum, på ett effektivt sätt. Vad man har lärt sig då inom byggbranschen, det är att man ska hitta en gemensam takt. Och tittar man då på att, nej, men hur bygger vi ett hotellrum? Först får man ju då titta vilka det är de här 10 disciplinerna som ska vara involverade. Så man hittar en sekvens liksom. Nej, men vi börjar med detta och sen gör vi det och så vidare. Och redan där så behöver vi, vad jag ska prata om, det är ju involvering. Redan där så måste man ju involvera. Men förmodligen har man då någon form av produktionschef eller ja, anläggningsledare eller vem det nu är som kan sätta den sekvensen. Men sen när man väl börjar då titta på hur lång tid tar det för hantverkaren när han eller hon ska enkla väggen? Eller hur lång tid tar det för elektrikern för att göra det han eller hon ska göra i det momentet? För att elektrikern är väl typiskt in ett par, tre gånger i en sån här, inte kanske 10 olika discipliner, utan det är sekvensen av disciplinerna som är olika, eller som är många. Och då märker man då att när man väl har satt upp alla de här 10-15 olika disciplinerna så kräver de ha olika mycket tid. Och de duktiga, vad de gör då, det är att de tänker så här, men hur ska vi kunna hitta en gemensam takttid så att alla är inne i rummet lika länge? För det gör ju då, det skapar ju fantastiska möjligheter. Och som på ett projekt där jag var nu, då märkte man då att ett rum tog en halv vecka, alltså 2,5 dag för en. Då satte man takttiden till en vecka, så då skulle man arbeta med 2 rum efter varandra. Och vissa discipliner då som det tog längre än en vecka för att hantera det. De fick öka kapaciteten, alltså ha fler människor på plats. Och de som gjorde det på kortare tid fick minska kapaciteten. Men här är ju då en liten liksom, synkronisering av vad blir bra för alla. Så vi kan få alla att landa då på en veckas takt. Och då gör man ju egentligen, man eliminerar variation i dels att man låser sekvensen. Det är ett sätt att eliminera variation. Man eliminerar variation genom hur lång tid tar det för de olika disciplinerna. Och man sätter en takttid då. Då vet man ju, man kallar det för tåg. Så att om det är hantverkaren som är först, då åker ju hantverkaren in i 2 rum vecka 1. Och sen åker han eller hon in i rum 3 och 4 vecka 2. Och sen efter då så kommer elektrikern. Så det blir som en hel lång räckeföljd, som man säger på norska. Eller en lång radda av discipliner som åker igenom hotellet och bygger med en jämn takt. Och det gör ju då att man kan få ett väldigt bra flyt. Här sätter vi upp filmkameran i hotellrummet och då är det alltid någon inne och bygger in i det hotellrummet. Och det har man då lyckats eliminera variation genom att man involverar folk i sekvensen. Man involverar folk hur lång tid tar det om du ska ha en normal och bra arbetstempo utan att vara stressad men fortfarande vara produktiv. Och så synkroniserar man upp det och då gör det ju, dels har vi en filmkamera på i hotellrummet så ser vi att varje hotellrum är ju 100% värdeskapande under de här veckorna. Om man tänker att det är 10 discipliner och varje disciplin har 2 veckor. Var då tar det 20 veckor att bygga upp ett hotellrum ungefär. Lite förenklat eftersom ja, det kommer ju alltid vara en disciplin inne i vardera.
Så det är taktning egentligen som ja, är nyckeln?
Det är ju taktning. Eller,
hitta rytmen.
Ja, exakt. Och 10 veckor tar det va? Jag tänkte fel här. Men i alla fall. Och det är inte nog med att hotellrummet blir effektivt. Det är också väldigt effektivt utifrån de olika disciplinerna. Elektrikerna har alltid någonting att göra. Så det blir ju otroligt effektivt utifrån båda perspektiv. Både flödeseffektivt men också resurseffektivt. Och att eliminera variation och involvera folk i den planläggningen, det är det som är kärnan. Det är ju samma sak, exakt samma sak när man balanserar ett produktionslina. Att hitta en gemensam takt och balansera den med kapacitet och så vidare.
Jag tänker att vi har fått väldigt mycket med oss i det här. Vi började i Japan, har rört oss via gym med hjälp av filmkameror, varit inne både i vården och bygg och pratat om flödeseffektivitet. Jag tänkte vi ska släppa iväg dig men ha 3 korta så här avslutsfrågor. Det ena är, var hittar vi Niklas om 10 år?
Hoppas att jag fortfarande arbetar på vårt företag med digitala träningsprogram. Det är inte bara träningsprogram utan då är det fulla transformationsprogram. Vår vision är ju att skapa self-improving organizations. Min vision är att jag ska kunna få ett mail från någon som har bor i ett annat land, någon från Chile säger hej, vi vill implementera flödeseffektivitet. Och det enda jag ska behöva säga, vad är din e-mail? Sen loggar de in på en plattform och ser den helt självinstruerande så de kan planera, träna, ställa diagnos och förbättra. Sen tror jag inte att de ska kunna göra det. Sen tror jag att human interaction kommer alltid vara bra. Det är alltid bra för mig att gå till en PT och träna. För han eller hon peppar igång mig. Även om jag vet hur jag ska göra armhävningar så ökar det sannolikheten att jag gör armhävningar om de står bredvid och säger gör armhävningar. Så funkar ju människan. Men jag hoppas att vi... ett stort bolag, jobbar med internationella ledande experter inom det här, inom olika industrier, och har verkligen innoverat fram ett nytt sätt att driva verksamhetsutveckling där man låter företaget göra det helt själv men med stöd av olika verktyg. Det är visionen i alla fall. Sen om det går eller inte, det har jag ingen aning om. Så att,
kan man föreställa sig det, så tänker jag att man kan uppnå det också. Jag tänker, finns det något drömuppdrag eller någon drömroll förutom det du nu håller på att bygga upp? Eller kanske en drömkund för det här bolaget?
Nej, jag skrev något inlägg, jag kommer inte ihåg vad det handlar om. Och då fick jag, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det var COO på Barncancerfonden. Skrev att hon hade köpt vad det var 70 böcker och delat ut till alla i sitt team. Och då började jag gråta. Det gör jag nu också. Men det är för mig. Kan man hjälpa den typen av organisationer? Det är det yttersta målet. Att tänka att kunna förbättra liksom, diagnos- och behandlingsprocessen av barn som har cancer. Det är det enda viktiga. Så att det skulle jag nog säga att... det var en dröm att få läsa det, för fy fan vad motiverad man blir att utveckla så att man kan göra det på flera ställen. Så att jag har haft kompisar som har haft cancer, och jag har haft kompisar som har haft barn som har cancer eller någon annan sjukdom. Så kan man bidra på det sättet, så tycker jag att då har man i alla fall ett tydligt why, the purpose liksom.
Och då har man gjort någon skillnad, tänker jag också. Om man blir nyfiken när man lyssnar och vill ha mer av dig, var hittar man mer om dig idag? Du finns ju på LinkedIn. Är det där man ska leta upp dig, eller var kontaktar man dig?
LinkedIn är bäst. Där är jag relativt aktiv. Det är bara att lägga till mig som vän där och så skriva om det är någonting. Vi har gjort en smyglansering av operationalexcellence.com. Den ligger där uppe. Vi gör en ny lansering här utav dem. Det är också att skapa en hemsida är ganska svårt. Så vi gjorde ett shoot. Nu ska vi ta fram en nyare. Med många fler experter. Men där finns det ganska spännande saker. Vi hoppas att vi ska få in lite mer spännande saker. Så det är väl det. Sen har jag min egna hemsida, niklasmori.com, där man kan gå in om man verkligen vill komma i kontakt med mig. Så finns det möjlighet där också.
Fantastiskt. Stort tack Niklas för alla tips och råd, och jag hoppas att ni lyssnar också. Ni har väldigt mycket att smälta, tänker jag, och får givetvis höra av er också med fortsatta frågor och tankar som har väckts av det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se, på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden.